Kära dagbok, nytt år, nya utmaningar och jag ser så fram emot att få fortsätta med podden 2021. Fokus i år blir att ha med så många barnlängtare som bara möjligt och därför underbart att få börja med Filippa och Viktor. Avsnitt 134 av podden Jag vill ha barn och 2021 är här. Hej Viktor och Filippa.
Hej Silla.
Hej.
Hur mår ni?
Bra.
Bara bra.
Gott nytt år.
Ja, detsamma. Gott nytt år. Det känns liksom som att skiftet från 2020 till 2021 var på något sätt välkommet. Vad tänker ni?
Precis samma.
Ja, men lite så nytt år, nya möjligheter.
Ja, verkligen.
Stora förhoppningar på det här året nu.
Ja, jag tänker att alla som lyssnar och alla barnlängtare, liksom, det här är året där det ska gå, tänker jag. Att vi alla ska tänka.
Mm.
Och i år blir det ju på ett världsligt annat plan också, superstort.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Va, hur hade ni det i jul och nyår?
Bra, tack. Det är liksom, det var speciellt för alla ju hur man skulle fira jul, men vi fick till det i mindre grupper. Vi lyckades åka ner några dagar innan till mina föräldrar med avstånd, umgicks utomhus i Göteborg då, och sen så var vi ju hos din bror
och var hos min bror utanför Stockholm.
Och, också var, i mindre grupper liksom, vi var ju bara.
Ja, men det var mysigt. Det var, jag kände mest att det var skönt att få vara lite ledig.
Mm.
Och koppla bort och koppla av.
Har du jobbat mycket?
Väldigt mycket. Mm.
Det pratade vi om när du var här, att du gör det. När du inte orkar tänka på din barnlängtan, då går du in i jobb.
Ja, men precis.
Mm. Hörrni, hur var det med hela grejen att fira jul utan barn? Det kan ju vara lite jobbigt.
Vi har kollat på väldigt mycket filmer. Det är så det blir. Man får liksom hitta sin... Det är alltså i längtan, i väntan. Mm. Och ja, men just barngrejen. Att man vet att ja, men syskonen, kompisarna, det är många som de har sina barn där. Och ja, men själva grejen med jul, det är ju liksom barnens högtid. Verkligen. Och julklappar och alltihop. Alltså, men vi försökte verkligen att jula till det hemma för oss. Och ja, men... bakat och som sagt kollat på väldigt mycket filmer bara för att liksom tänka på något annat och bara mysa.
Mm. Njuta av att vara lediga. Ja. Det är ju toppen. Hörrni, för er lyssnare så har Viktor och Filippa totalt sett varit med i podden 3 gånger men aldrig tillsammans. Först var Viktor här i avsnitt 117 och sen var Filippa här och liksom tog över podden i avsnitt, bytte plats med mig. I avsnitt 126 och 130. Så att om ni är nya till podden, vilket kanske är lite mer vanligt så här vid årsskifte än annars, så tycker jag att ni ska gå tillbaks. Jag tycker för det första att ni ska gå tillbaks och lyssna på alla 133 avsnitt från början. Men om ni inte orkar det, så gå i alla fall tillbaks och lyssna på Viktor och Filippas historier på i 117, 126 och 130. För vi kommer ju såklart inte upprepa allt. Även om avsnitten som du har varit med i, Filippa, handlar ju mer om mig än om dig.
Mm.
Men lite instick får man ändå.
Ja, men precis.
Vad du är i din process. Hörrni, om ni ska sätta in nya lyssnare i er barnlängtanresa, vem vill göra det? Ska du göra det, Viktor?
Jag kan hoppa på det.
Jag tror det.
Nej, men vi är ju, jag är ju Viktor och min fru Filippa. 34 är jag, Filippa är 33. Vi har försökt att få barn i drygt 4 år. Och det började väl, ja, men det började inte så bra. Vi fick först ett missfall som vi insåg var ganska vanligt. Men sen kom det vi kallar vår mardröm. När Filippa först får ett utomkvedshavandeskap. Och sen efter mycket fysiska och psykiska svårigheter så får vi en till graviditet. Då, men det
sätter sig
också fel och blir ännu ett utomkvedshavandeskap på andra sidan då.
Ganska dramatiska situationer och sjukhus och operationer. Och.
Precis. Akuta operationer och de har ju tagit bort båda äggledarna på dig.
Ja, precis. Och det gör ju att det inte funkar på det vanliga sättet för oss. Och då har det varit IVF för oss som vi har försökt 2 gånger. Flikar jag in lite här.
Första IVF:en vi gjorde vi på Region Stockholm. Och det gick inte alls. De fick inte ut några ägg. För det ska vi kanske tillägga att du, Filippa, har ganska få med ägg.
Mm.
Och då var vi egentligen ganska utdömda där. De ville inte testa en andra gång. Men vi ville liksom vara på den säkra sidan så vi gjorde det privat. Då fick man ut 1 ägg. Men det satte sig liksom inte utan det rann ut i sanden det med. Så nu står vi inför nästa möjlighet, vilket är äggdonation.
Det var mycket som hände under bara ett och samma år. Så kan väl jag bara...
Ja, men för det är det som är min första så här tanke när jag tänker på er resa. Så är ju den, vad sa du, 4,5 år totalt?
Ja, det skulle jag säga.
Men då är det ju typ 3 år hemma. Utan ny läkarhjälp eller något sånt där. Och sen väldigt mycket intensivt. För sen blev det också så att du fick reda på att du hade en sjukdom. Under det där året av försök.
Det var verkligen så här 3 år. Jag tror att när vi försökte hemma så då var vi ju... jag tror att det var väldigt mycket att vi just... vi hade väldigt lite kunskap, vi båda. Vi har ingen koll faktiskt alls.
Som vi fertilitet. Ju inte har.
Nej, och då var det ju mer som att vi bara... med lite grann skulle vara så här sköna också liksom, på ett sätt. Så här, leva på och det bara skulle hända. Vi trodde ju bara, men det händer när det händer. Så att tiden flög förbi. Liksom.
Hur mådde ni det där då?
Ganska okej då. Och det första tidiga missfallet där, då var det ändå som att jag... tror att vi båda sa då att ja, men då vet vi att det går. Så då var vi inte lika, det var ändå, vi var ju ledsna, men då var det ändå som att då tänkte vi att ja, men då går det ju, då är det någonting som funkar. Så därför hade vi ju väldigt mycket hopp ändå att det skulle bara reda ut sig, att det skulle bli när det blev bara. Så att vi fortsatte, därför gick tiden på något sätt. Det tog ganska lång tid.
Försökte ni aktivt varje månad då? Alltså höll koll på ägglossning och låg på utsatt? Nej, det var där ni försökte vara lite coola.
Exakt.
Så att inte så mycket så. Det kanske lite grann mot slutet eller när vi faktiskt hade bestämt oss för, eller jag sa att jag ska nog boka in ett besök hos gynekologen och kolla läget här, vad det är som, om det är något som inte stämmer. Det var inte jag som sa, utan det var ju faktiskt, jag visste inte ens om det här med fertilitetsutredning eller vad som skulle hända när jag, vad kommer hända när jag går till gynekologen, vad kommer de göra, utan det var mer, det ska jag nog göra för att kolla. Och där någonstans så började vi lite mer trackade kanske så mot slutet, men innan dess så, det var väldigt lång tid. Många år
sedan.
Men
skulle ni säga att ni liksom levde i kris där då? Eller var ni liksom i någon form av ovisshet då?
Ovisshet.
Ja, men mer ovisshet sådär till en början. Det var ju liksom när saker började gå käpprätt på riktigt som krisen kom med det. När det blev jobbigt på riktigt.
Filippa, ska du berätta om Turners syndrom?
Jag har ju fått liksom läsa på lite grann också. Det är ju också en sån grej som jag absolut inte... visste någonting om när de såg mina låga värden av både AMH och östrogen. Det är ju östrogenhormonet som går ner väldigt mycket. Då ville de parallellt då, så vill vi skicka det vidare. Vi vill utreda. Först och främst så kollade de immunförsvaret och det var helt okej, för det kan tydligen också såklart påverka fertiliteten. Och då tog man ju prover på både på blod och på hud och på det mesta så på mig för att
då hade man konstaterat att något var fel. Man ville hamnade där.
Ja, de var väldigt klara med att vi du är så pass ung och med sådana värden att vi misstänker att det då handlar om, när det inte är immunförsvaret så misstänker vi att det handlar om en kromosomavvikelse. Mm. Och där började det ju snurra för mig liksom, att men vad då kromosomavvikelse har jag ska göra? Alltså det är jag väldigt okej, okay, så det jag har lärt mig, då var jag inne, hon fick förklara det för mig, det betyder alltså att vi har ju 46 kromosomer, 23 kromosompar och det sista kromosomparet är köns kromosomerna. Mm. Och vi kvinnor har ju 2X, XX och männen har ju XY. Och jag har då inte där jag saknar X i vissa. Och det, då kallas det för mosaism. Just alltså en form utav, alltså det är ju som en, hon förklarade som att det tänkte som en mosaikplatta liksom. Det är olika delar bara, du har liksom inte helt och hållet, men det är vissa som saknas. Vissa kvinnor som har den här kromosomavvikelsen kommer inte ens in i puberteten. Och sluta växa tidigt och så. Men det gjorde jag. Så att det, därför har du ju aldrig...
Alltså, uppdagat?
Nej.
Vad får du för andra konsekvenser i ditt liv?
Ganska mycket. För att det är väldigt vanligt när man har Turner syndrom att man även då har ett medfött hjärtfel också. Mm. Ett klafffel, alltså fel på klaffen. Det har de också undersökt. Så att jag har också varit inne för den delen. Man har med MR-bilder och ultraljud och så undersökt hjärtat och det visade sig att jag hade, då läkaren också var väldigt tydlig med att säga att det här också är det vanligaste typen av klaffel när man har Turner. Så det är ingenting vi här oroar oss för mer än att det här, då kommer vi ha rutinkoll på dig en gång per
år. Så du är liksom någonstans där de tar hand om din Turner-syndrom?
Ja, då ingår jag i något sorts Turners-program som de har.
Men hur är det för dig att ha fått den här diagnosen?
Hemskt. Det var ett tag sedan nu, men jag har ju fortfarande jättesvårt att identifiera mig med den här diagnosen.
Finns det liksom några risker med att bli mamma?
I och med att vi stod inför det här då med IVF. Det var därför de ville kolla hjärtat, för att det vill man ha. Man vill ha ett godkänt från hjärtläkare på Huddinge då, innan man ens gör något sånt. Och det är ju säkerhet. Det är jättebra för att det kan innebära risker. För att när man är gravid så belastas ju kvinnans kropp väldigt mycket. Hjärtat ska ju pumpa för två. Så att då, det vill man helt enkelt kolla. Och då hittade man ju det. Men läkaren sa ändå att men jag ser inga hinder till alltså, graviditeten då. Så att jag fick ju godkänt på det. Att det skulle vara okej. Okay. Med att de då kommer vilja kolla mig oftare och att jag då i så fall skulle gå in direkt i specialist mödravården då. Och då har vi ju det här med att å ena sidan så känns ju det jättetryggt och bra och säkert. Mm. Och sen å andra sidan så känns ju det som att det är ju hemskt, för där jag skulle inte ens, alltså helst skulle jag inte vilja behöva.
Nej. Jag tänker att alla som har valet skulle nog välja specialistmödravården.
Ja,
men jag fattar att du tänker på ett annorlunda sätt. Men bara för att skicka med dig att det är ju väldigt skönt att få träffa läkare hela tiden och att de håller koll på en.
Så har det ju kommit att bli mer så ändå, och att jag tänker på det sättet, för att nu när jag pluggar till sjuksköterska också så blir det ju, jag vet inte, det är inte kanske... går ju väldigt in i det jag läser. Mm. Och jag läser in mitt, det som jag, den diagnosen och det jag har, läser jag in i allt. För kroppen är så häftig, men allt sitter ju ihop. Mm. Allting, och jag menar, hjärtat är sånt.
Men när fick du den här diagnosen? När fick ni det beskedet?
Hösten 2019.
Alltså det har inte ens gått 1,5 år?
Nej.
Så jag tänker, det är ju inget konstigt att du har lite olika strategier här nu för att acceptera det.
Fortfarande rätt nytt. Ja. Liksom.
Ja. Så att jag fattar att du är mitt uppe i din acceptansprocess av att du har fått den här diagnosen.
Mm.
Och så måste ni ändå, eller måste, ni vill gå på liksom, i er barnlängtan.
Mm.
Eller känner ni olika där?
Vi har haft väldigt mycket diskussioner fram och tillbaka och tagit lite pauser då och då i våra försök med att få barn. Men någonstans landat i ett gemensamt beslut att vi ändå vill få barn så pass mycket så att vi kommer liksom satsa på det.
Och då är ni tillbaks på reproduktion, Huddinge, Karolinska. Och så har ni också gjort er psykosociala utredning.
Ja.
Mm.
som innebar ett eller två samtal.
Ett samtal.
Med beteendevetare eller psykolog.
Kurator.
Kurator. Ja. Och så har ni blivit godkända.
Ja. Det var ganska skönt för det här var en kurator som vi hade träffat ganska många gånger innan. För att vi har ju på något sätt blivit slussade nu. Just i och med det. Allt väldigt mycket mer kanske än vad andra som kanske har det kämpigt med att de behöver kanske ligga på och så. Det var väldigt så för oss att det gick fort att här hos oss nu sätter vi kurator nu till er liksom. Henne hade vi nog träffat en 10 gånger innan vi kom, så att hon behöver ju gå enligt sin.
Ja, men då levde ju ett ganska enkelt samtal. Jag fattar.
Så det gick ganska snabbt.
Vad pratade ni om då när ni gjorde den här själva utredningen?
Men grejen var väl att man skulle prata om ärftliga sjukdomar och om vi har något slags missbruk av något slag i vårt förhållande och så. Men hon visste ju det mesta om oss redan. Ja. Så att vi hade ett ganska trevligt samtal ändå, där hon är väldigt mån om att undra hur vi mår och hur vi mår på djupet. Så vi hade ett ganska skönt samtal och sen var det som att så här, 10 minuter på slutet, ja just det, jag måste gå igenom den här mallen också. Men det går bra.
Ja, faktiskt blev det lite så.
Skönt, ja.
Visste om vår historia väldigt väl.
Så nu står ni i väntan på äggdonator, eller vad är status nu?
Ja, vi blev godkända och då väntar vi på att få en match. Och då ska vi ha en match med Filippa.
Just det.
Och då innebär det väl att vi går på Filippas hårfärg, ögonfärg.
Kanske längden. Tveksam.
Jo, men lite längden. Men där var de väl lite som i ett spann. Liksom, men ungefärligt plus minus.
När var det här i tiden när ni fick godkännandet?
Okej, vi blev godkända i oktober nu 2020 som var.
Och vad har de sagt ungefär lång tid det kan ta?
De säger inte någon tid.
Men jag har fått för mig att det ska vara så här 3-4 månader. Samtidigt så tror jag att det är ganska naivt tänkt med tanke på att det är en pandemi och sådär. Och det känns som att om de redan skulle ha ett matchande ägg i sin bank, då har de redan hört av sig. Och det har de inte gjort.
Just det, för det var det de sa, ibland kan det gå snabbare. De ville inte riktigt helt säga, för de sa att ibland kan det gå ganska snabbt. Och du var ju skandinavisk utseende, sa hon då. Liksom, tyckte att det borde gå ganska lätt och snabbt. Och ibland händer det som du sa, att vi har i frysen. Så lät ungefär på henne. Hon sa, ibland kan det hända att vi har i frysen redan något som vi tycker och så matchar det och så. Men då skulle det väl redan ha, kanske att de hade hört av sig. Men så att vi är nog mer nu inne i att vi förstår att det här kommer ta tid.
Det är en enda lång väntan.
Och ni vet inte heller, liksom, de kan ringa, eller vad händer? Ni får ett brev eller de ringer, eller vad händer?
Jag tror det är brev. De brukar skicka brev.
Ja, så det kan liksom komma imorgon och det kan komma om lång tid. Det finns liksom ingen tids att förhålla sig till.
Nej, och man vet ju alldeles här, ska man ringa och ligga på? Vad kan de göra
vad
om de inte har
någonting? Det?
Men för mig är det är väldigt frustrerande att bara sitta och vänta.
Hur ofta ringer ni och ligger på då?
Nej, inte ofta. Nej, utan vi är nog ganska... Alltså
jag ringde på med den här sociala utredningen. För att den tog väldigt lång tid. Och då...
Att få tid till.
Efter två samtal sådär, så...
Så hände det något.
Det hände något, ja.
Så tänk att om du lyssnar på den taktiken. Jag tycker absolut att ni ska ligga på.
Ja. Ja, jag tror att liksom så här, jag tror att du Viktor har det lite svårare just med den. Alltså jag upplever att du vill ju gärna ha saker också, som du vill gärna se det, ha en plan, se det klart tydligt framför dig, någonting som händer. Jag vet inte vad anledningen är riktigt till att jag nu första gången, jag menar innan när det var i IVF:en och allt det här andra, var jag nog väldigt mer, jag vet inte, jag känner mig nog mer lugn nu att de kommer att höra av sig när de hör av sig och det är rätt på något sätt. Ja, och sen det här med corona tror jag jag mycket också. Så att jag, då tänker jag så att det är en, liksom ändå, det är en pandemi, och jag tror kanske inte att de här vänliga själarna som kan tänka sig att donera, det är det första de tänker just nu. Nej. Att det är passande och lägligt att åka och göra det och donera sin egen, utan att kanske vänta tills efter. Så att jag tror, därav så tror jag att det kanske, de har inte så många donatorer nu. Tror jag.
Har det alltid varit självklart att gå den här vägen? Via landstingssystemet och vänta på en donator den vägen?
Nej, alltså det här är ju ändå ganska nytt för oss. Uh-huh. Så vi håller ju fortfarande på att lära oss allting om uh-huh. den här vägen.
Mm.
Men samtidigt så körde vi ju ett IVF-försök privat. Och det blir ju ganska dyrt.
Det blir ju det.
Samtidigt är det någonting jag skulle kunna tänka mig att göra privat. Alltså äggdonation också.
Och ni har ingen, det kanske ni inte ens har funderat på, ni kanske inte ens känner till det, att det är så att om ni tar med en äggdonator till systemet så att säga,
jo.
Så kommer ni före kön.
Jag vill läsa om det, just det.
Så det finns ingen i er närhet som ni skulle kunna fråga om de vill bli äggdonator?
Vi vet faktiskt inte, va? Alltså det är väl mer om att vi kanske inte riktigt är lite fega på det sättet, att vi inte riktigt hur man öppnar upp och pratar. Därom. Det kanske någon annan har
tips. Väldigt smart sätt att sätta sig i en podd där en Silla frågar om det.
Ja.
Ska ni skicka den här podden till alla era nära och kära? Så kanske någon som kommer på, men det skulle jag kunna tänka mig att göra.
Men, och just det här med landsting, jag tror också väldigt mycket att vi har ju funderat såklart att det är just det, och det finns privata saker, men jag tror att i och med mitt och allt vad det är liksom så tror jag det handlar mycket om att vi egentligen har blivit slussade bara så vidare. Vi har kommit in i det och det är de på något sätt som har efter utomkretshavandeskapen och läkaren där och så som skickade vidare, och det var det miss direkt, så har vi ju kommit in direkt.
Bara, så ni känner er ändå omhändertagna?
Jo, ja. Sen det är ju ändå så att när man går via landstinget så är det ju, de har ju, man får ju inte direkt det där att de svarar jämt och ständigt att man har en och samma läkare, utan vi har ju, nu verkar det som att vi har samma läkare, men det under IVF-försöket och hela tiden, hela den här innan så har vi ju haft en 3-4 stycken olika som har behövt läsa in sig på oss varje gång. Så på det sättet tycker jag att det kanske inte helt så. Det är ju...
För så vi har nästan tryggheten blivit i den där kuratorn då?
Mm, absolut.
Som ni ändå har koll på er. Liksom.
Ja, hon har varit
stort plus. Så, att man har samma, alltså, samma där i alla fall. Men annars kanske det lite mer känns som att man är en i bara mängden.
Ja, det finns ju en vits med att gå privat också. Jag berättade om det senast jag var med i podden när vi testade privat IVF. Då kunde vi ringa på en lördag och bara kolla läget. De svarar. Det är inga problem. Så det, ja, det är lite mer förspänt då.
Ja, och det är ju såklart skillnad på att skattebetalarna betalar och man betalar själv. Så det är klart att ni ska vara i systemet så länge ni slipper betala.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Räknas det där första IVF:en som en IVF? Hur många försök får ni nu? Vet ni det?
Egentligen så skulle vi ju redan ha använt ett av våra försök.
Ja.
För att du får 3 för IVF och det är samma sak för äggdonation. Så använder du ett för IVF så är det bara 2 kvar på äggdonation. Ja. Men där var de så pass schyssta så att eftersom vi inte fick ut någonting så räknar de inte det.
Så att ni har 3 äggdonationsförsök framför er. Gör man de 3 då med samma äggdonator? Vet ni det?
Det är en fråga jag har tänkt på också. Ja. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Vänta nu. Jag tror att det är kanske faktiskt att de sa eller att vi fick med oss. Men det, nej, det har, vet jag inte.
Jag tänker att när de har hittat en matchande äggdonator, då gör de ju ett äggblock på henne.
Ja.
Och då är det ju frågan om hur många av de äggen som går till er. Hur många man försöker befrukta.
Just det, för det finns ju någonting i alla fall med att det är beroende på hur många ägg.
Ja, de får, men och sen känns det som ut att de här äggen, de ska väl vara kompatibla med mina simmar,
ja,
också.
Ja, de ska ju befruktas och odlas och så. Och så ser man hur många som går till blastocyst och så ska de då frysas ner. Och, för jag tror inte man sätter in något färskt, eller gör man det?
Nej.
Nej.
Nej, det tror jag. Det var, nej, inget färskt.
Nej, just det. Spännande då.
Jag märker att det fortfarande är ganska mycket vi inte, jag ska bara säga, för det är ju verkligen så att vi har ju fått lära oss den hårda vägen, men allt eftersom i alla olika faser. Jag tror att vi var ganska så inne i det här med mitt och min diagnos och mycket om det, och sen så utan kunskapen att lära sig mycket om det och IVF-en, men nu är det på något sätt som att vi står inför ett nytt kapitel.
Ja.
Därför har det ju varit så jätteintressant att lyssna på dig när jag har varit här och fått ställa frågor till dig och så, för att och allt vad som gäller och så, och regler och sånt där. Mm. Det här är ju som en helt ny värld med just äggdonationsbiten nu.
Ja, och så det kan man inte så bra. Då när man är i landstinget så ger de ju inte heller er någon möjligheter att välja. Så därför kanske man inte får så mycket information om det. Skulle man göra privat så skulle man ju få en massa information om exakt.
Såklart, det är så.
Så det är inte så konstigt att ni inte vet så mycket om det, tänker jag. Hur har det då varit med det emotionella med att acceptera att ni är där ni är och att ni behöver använda en äggdonator?
Jag skulle säga att det är en smärtsam sanning. Och det känns som att vart man än tittar runt sig så ser man folk som får barn som de aldrig har gjort annat. Och inser att det är jobbigt att det inte är så där lätt för mig och Filippa.
Mm.
Ja.
Jättesvårt. Och jättesvårt att acceptera. Därför var det så bra att höra. Jag vet att jag frågade dig också med det här. Liksom, för jag har haft lite grann problem när folk frågar oss just så här. Ja, men då har ni landat i det. Då har ni alltså, vad skönt, då har ni landat i det. Då är ni klara nu. För folk vill ju ofta lyfta det positivt, såklart. Det är ju här, folk vill ju bara väl. Men då blir det mer som en sån, ja, men vad härligt, då är ni klara med det alltså. Ja. Då har ni bestämt er och ni har landat i det och ska köra på det. Så nästa steg, och vad händer nu då? Så.
Mm.
Då pratade ju du och jag om det, just det här med att man, och du sa något bra, att jag, man kan svara, vi har alltså bestämt oss för att försöka.
Mm.
Men att vi nog inte kanske ska vara så rädda för att vi är inte konstiga bara för att vi fortfarande nu, när vi har bestämt oss och står i kö och väntar, att vi fortfarande har våra tankar och om det, att vad blir det här, och att det känns läskigt och att vi kan vara rädda ibland. Och.
Jag tänker att det är överförbart på hela grejen att bli förälder. Man glömmer ju bort det. Alltså de flesta som gör det den traditionella vägen, om vi ska kalla det för det, då är det som att man kanske fattar något beslut att vi ska försöka och sådär. Eller så gör man som ni och bara låter se om det går, typ. Och sen så händer det, och sen har man 9 månader på sig att bli förberedd. Men det är ju ingen som känner så här, det här kommer jag rocka, jag kommer bli en grym förälder liksom. Det finns ju massa rädslor i det. Det är ju jätteläskigt att bli förälder.
Mm.
Och då är det som när man står inför de här besluten som vissa av oss hamnar i. Då är det som att man ska vara bombsäker på hur man kommer vara som förälder. Och att man vet att man kommer vara bra. Och att man kommer klara av att ta det här extra ansvaret som det innebär med ett donationsbarn. Vem kan svara på det? Alltså det kan ju ingen.
Nej.
Så precis som vi pratade om, så tror jag att det är så att man kan vara liksom, ha kommit så långt i sin acceptansprocess att man kan våga försöka. Men att vara så helt bombsäker på att det kommer bli bra, det vet ju inte ens forskningen. Hur ska man själv då kunna veta det?
Precis.
Så att jag tänker, de där runt omkring som vill liksom gå framåt, så här, det får man ju bara tänka handlar om deras rädslor och era vägnar, för att de vill att det ska gå bra för er. Mm. Och också att man inte heller har redovisningsansvar till dem. Ja, nej, vårt precis. Nästa steg är äggdonation. Vi får se hur det går med det.
Ja, nej, precis.
Så, liksom.
Men jag tror att jag ser det som att vi har haft jäkla oflyt. Ja. Men jag väljer att tro på att det kommer bli bra till slut.
Mm. Och vår längtan är ju så pass stor att vi försöker, att vi har bestämt oss. Vi försöker, vi testar det här.
Mm.
Det här är vår det här är vår möjlighet och chans.
Vad finns det för rädslor i det då?
Nej, men det finns väl någon slags liten sorg i att så här, det kommer vara mina spermier och någon annans ägg och inte jag och Filippa liksom.
Mm.
Samtidigt så, ja, men när man har lyssnat på podden och grävt lite i det så inser man att så här, det där spelar inte så stor roll. Du kommer älska det här barnet ändå.
Mm. Men det är ju helt okej att vara rädd för det, tänker jag.
Ja, man är livrädd. Man är väl rädd för det man inte kan och vet.
Ovissheten.
Mm.
Hur tänker du, Filippa, med anknytning och de frågorna?
Det är väl något jag är rädd för.
Mm.
Att det inte ska... Att det ska vara kommer vara svårare för mig att knyta an. Men det har ju hjälpt mig mycket med... Jag har pratat med dig och som sagt, när man läser på och när man hör andra som har gjort det här, att det är, liksom, det är inte något konstigt egentligen. Det är liksom jag vet inte. Det är ju liksom det är ju det som har varit den stora grejen. Det är just det är det alltså rädslan för att
kommer jag kunna älska det här barnet lika mycket som om det hade varit mitt eget genetiskt?
Just nog, jag är så, jag vet inte, det är bara svåra frågor som man behöver ställas inför liksom. Jag tror att det är väl det kanske folk i vår närhet inte riktigt förstår, för just att folk vill vara så hoppfulla och positiva och titta på processen, att okej, okay, och det här med liksom och vidare och så, men jag tror att det många glömmer av, att okej, okay, nu väntar ni, och då är det som, då kanske folk tänker att ja, men de väntar ju nu, så då är det ju safe, då är det lugnt. Mm. Nu vet vi i alla fall att de är godkända, alltså så. Mm. Lite så får jag känslan av, och att det kanske glöms av att vi fortfarande lever konstant, alltså varje dag, med de här frågorna och är faktiskt fortfarande väldigt mycket uppe i vår kris.
Såklart.
Men det är en stor sorg man lever i varje dag.
Ja. Ni lever ju också med risken att ni inte kommer bli föräldrar.
Ja.
Samtidigt är det fint att kunna gå igenom en kris tillsammans.
Mm.
Ja, verkligen.
Skulle ni säga att er relation har blivit starkare av att ni har tvingats in i det här?
Ja, absolut.
Det är ju så glädjande.
Nej, men man åker ner på rock bottom, men då kan man hjälpas åt och klättra upp tillsammans. Så i vår kris liksom, så har ibland jag varit den som har varit svag, och då har Filippa liksom tagit i lite mer och hjälpt mig, och så vice versa.
Mm.
Vi har väl lite det här också med ensamheten väldigt mycket ändå, och då är vi ju väldigt glada över att det är vi två tillsammans i alla fall, men tillsammans så kan vi känna oss väldigt ensamma i det vi lever med, för jag tror att vi är ju här och pratar med dig och är öppna i podden, så ja, vi är ju öppna nu. Mm. Men jag tror att vi har liksom hamnat någonstans där i att om folk frågar oss så är vi öppna, och så vågar inte folk prata med oss eller fråga oss saker. Och då, vad händer då? Ingenting.
Mm. Hur pratas skulle ni vilja att det var?
Nej, men jag hade väl kanske önskat att folk i vår närhet kanske hade vågat att närma sig det, våga fråga, och inte då bara om liksom sådär, inte bara om processen och det praktiska och processen, utan lite grann det som du har varit inne på, liksom, hur mår du istället för hur går det?
Mm.
Det är en bra grej.
Mm.
Och verkligen genuint undra hur mår du, och ta lite tid till det. Men jag tror bara helt enkelt att vi är ju hur många underbara människor runt oss som helst, men jag tror att många utav dem är väldigt rädda för saker och ting som är jobbigt och svårt. Mm. Vågar inte riktigt liksom gå ner där. Så upplever jag det.
Men så egentligen så skulle ni vilja våga ha några fler som är med er i sorgen typ?
Verkligen.
Ja, men som vågar närma sig sorgen med oss. Men, men det kan ju vara upp till oss att ställa krav på nära och kära också. Vilket man kanske inte alltid vill. Man kanske inte vill utsätta dem för det. Så det är en balansgång där skulle jag säga.
Jag tycker det är så svårt att liksom säga nej, men vet du vad, nu skulle jag faktiskt vilja bara så här, prata lite om detta. Eller jag skulle, om du bara skulle vilja lyssna. Jag är jättesvårt för den. Jag gör inte det, utan jag, och då händer ju det att det inte pratas om. Alltså att de inte, för att, om inte någon får, och då, det är ju det där med vem, och det är ju på båda väldigt mycket, men det är svårt. Jag har jättesvårt för det, och då önskar jag kanske att folk frågar istället.
Så du skulle hellre ta en fråga för mycket som kanske blir att du då måste sätta upp en gräns än tvärtom?
Faktiskt.
Hur ofta bjuder ni själva in till att prata om det här? På det sättet som du just sa nu.
Alltså jag är ju, av oss två är jag ju den introverta. Och drar gärna mina känslor inom mig. Och pratar inte så mycket om mina känslor. Men det är klart att jag inser att man behöver få utlopp för vad man tycker och tänker och känner.
Och jag tycker att det är, men det är ju återigen det där, det är bara det att om någon öppnar upp för det bara, om någon öppnar upp för samtal så går jag på. Och då kör jag på. Och då kan jag prata och berätta hur mycket som helst. Men det
behöver bli lite inbjudande.
Liksom. Det är lite dumt det där, för då är det som att jag behöver bara precis att någon bjuder in till det och visar sig ha lite tid för det. Och så. Sen så är det klart att det kommer dagar då jag, alltså som allt som ofta är jag ju, vill jag ju gärna prata om det och vara öppen. Men det är klart, herregud, att jag också har dagar då jag bara känner så här, fast nu vill jag inte prata om det. Nu vill jag bara vara så här normal eller vanlig Filippa och bara snacka om massa annat.
Jag tänker också att det inte är heller konstant. Alltså, man är ju olika faser av den här resan. Och man känner olika perioder, olika dagar, olika veckor och olika timmar till och med.
Verkligen.
Hur har ni rent konkret jobbat med acceptansprocessen? För att, så att säga, som vi pratade om, komma till den där punkten att vi vågar göra det här.
Rent konkret, så det jag pratade om lite tidigare var ju att vi har tagit lite pauser och stannat upp och funderat. Det var något vi gjorde i somras. Vi tog hela sommaren till att bara... Ja, men, ja, nu gifte vi oss också då, men, vilket var jätteskönt för att då fick man tänka på annat och sen var det jättekul också. Men sen tog vi hela semestern till att bara ta det lugnt, fundera lite, men också
på varsitt håll, men också prata om det, alltså både och då. Jag behövde mina stunder liksom för mig själv, du dig för dig själv, och så behövde vi de stunderna då vi bara, men ska vi samla oss lite ihop kring det liksom? Och närma sig det, för det handlar väl egentligen om det. Då, genom att prata om det så mer och mer så närmar man sig acceptansen.
Har ni öppnat dörren till ett liv utan barn?
Och den är jätte...
Jag har nog inte gjort det än. Med allting som har hänt oss så har man liksom slutat hoppas på att saker ska gå bra och smidigt. Liksom. Men någonstans finns ju hoppet där. Och det är svårt att sudda ut helt. Vilket man kanske inte ska heller. Så jag har nog inte öppnat den dörren än.
Jag har gjort det lite. Men då är det ju, alltså då det är fruktansvärt jobbigt att tänka det. Alltså för att jag kan inte se nästan ett liksom liv utan barn. Med dig. Alltså för det handlar ju också om så här vem man vill. Alltså det är ju just med Victor jag vill vill ha barn. Och då, jag vill ju gärna se det här hända. Mm. Jag vill ju gärna vara med om det. Mm. Så att det är skitsvårt. Jättesvårt att tänka utan barn. Vi är båda helt galna i hundar. Så att det blir ju, alltså det är det enda jag har kommit fram till, att det kommer ju, och det ska det ju oavsett bli, så ska det bli hund. Så det, men helst också, ja. Precis, helst att det är både barn och hund. Nej.
Nej,
vi väntar, vi står i kö på intresseanmälningslistor där också.
Ja, det är svårt nu med hund. Ja. Alla vill ha hund nu.
Ja. Jag har växt upp med hund också. Så ja, det är bara, det, och du har ju alltid velat ha hund sedan du var liten också. Så det har vi ju bara bestämt oss för. Att då, men bara så att inte... Bara så att det inte blir den där grejen, att det blir...
Istället för.
Nej, precis. Mm. Utan en hund är liksom...
Hund också. Någonting.
Hund också. Helst om vi får drömma. Både hund och barn.
Om vi ska summera lite så här, vad, om ni var och önskar tänka så här, men det här känner jag att vi har liksom kommit förbi, det här känner jag mig mogen eller redo med, och nästa fråga, det här tycker jag fortfarande känns så sjukt obehagligt och läskigt och jag vet inte hur jag ska ta i den frågan.
Ja, sen den här krisen vi hamnade om med utomkvedsamhällskapet. Då var det ju, det var ju fysiskt jobbigt för Filippa, men det var psykiskt jobbigt för oss båda. Den är jättejobbig att tänka sig in i, att man skulle kunna hamna i något liknande igen. Och det finns en så här rädsla där, för att man inser att nu ska man ut på nya äventyr och det kan hända, inte exakt samma sak, men något liknande igen.
Mm. Ja, för dig är det förknippat med lite läskigt det här med sjukhus och medicinska grejer och ingrepp och...
Jag tycker att det är jättehäftigt att vara läkare, är det coolaste som finns, men just den, ja, det var psykiskt jobbigt att se Filippa lida, och sen led vi ju båda två i efterhand. Den är jag himla rädd för igen.
Ja, men jag kan hoppa in lite på den där, alltså just att jag tror att det är också att vi har bara varit med om så mycket grejer på så kort tid. Alltså dåliga besked på dåliga besked på dåliga besked. Jag tror att det du lite tänker på är ju att vi har ju lite, alltså vi har ju lite blivit berövade på själva grejen med så här, graviditet också. Jag vet ju att det kommer bli 9 månader utav bara en extrem oro. Jag tror att det är det du just syftar på, just det här med att saker kan hända ändå. Alltså jag blir gravid.
Mm.
Så det är ju liksom första steget.
Mm.
Alltså om det lyckas och jag blir gravid, så vet vi, har vi verkligen nu lärt oss att det är inte helt klart, utan det kan hända saker. Både med mig nu då, alltså om det innebär en viss risk. Men man ska ju då hålla koll på mig, men också för barnet. Så att då är det ju bara att man kommer att vilja att de 9 månaderna går i raketfart. Verkligen. Mm. Tills så barnet är där, förhoppningsvis. Så man har ett friskt barn i sin famn. Lite den.
Verkligen. Verkligen.
Och då, det är då 18 år av oro börjar.
Ja, då börjar väl nästa.
När man ska ta hand om det där lilla livet som har kommit ut. Alltså. Ja. Men ja, det ska ni ju inte tänka på nu.
Då tänker man det som ett steg, men det är klart. Sen så börjar det ju det riktiga.
Jag upplever ofta att de flesta barnlängtare jag möter som har fått sina barn och som har kämpat för att få dem, man är så himla fokuserad på det som är nästa steg. Först ska man bara få det där plusset, och sen ska man liksom ta sig igenom de där 9 månader. Bara där barnet kommer, så är allt löst.
Mm.
Men egentligen tänker man, det här blir ju ni provocerade av nu.
Mm.
Men då tänker man ju så här, okej, det där var ju bara startblocken. Det är nu det börjar.
Mm.
Och då kan ju startblocken vara flera år.
Mm.
Som det ju kommer vara i ert fall och vara i mitt fall också.
Mm.
Det är ju egentligen då allting börjar.
Mm.
Allt fram tills dess har ju bara varit fram tills dess.
Mm.
Så känns det ju verkligen inte när man är mitt i.
Mm. Nej.
Så att det finns ju också någonting med att ta tag i den där oron och jobba med den.
Mm.
Under graviditeten.
Ja.
För att inte ta den med sig.
Ja.
Så att det kan bli den där lättnaden som man vill.
Mm.
Som man längtar efter. Men den kommer ju också av sig självt, för att man får det lilla knytet i famnen. Nu svarade ni ju mest båda två på vad ni var oroliga framöver. Ja. Om ni tittar bakåt och tänker så här, ah, men det här har vi ändå kommit förbi. Det här blev ju bra.
Med risk för att låta cheesy, men känner väl att här, du och jag, Filippa, efter att ha gått igenom det här, klarar ju alltså det mesta tillsammans. Och det finns inte många hinder som skulle vara för jobbiga att ta sig över.
Ja, jag känner det samma. Alltså det är väl mer bara en rad av alla grejer som har hänt, och att jag är så jäkla säker på min sak med att leva med Viktor. Mm. Att vi har blivit så starka, det är någonting som jag bara är, det är jag säker på. Det är någonting som jag verkligen, där kan jag känna mig helt trygg och säker.
Underbart ju. Ja. Hörrni, jag är så himla tacksam för att ni har tagit er tid att komma hit igen, och jag hoppas att ni vill komma tillbaks och dela med er av er resa.
Mm.
Definitivt.
Ja, förhoppningsvis bra nyheter.
Ja, och det kanske blir några bumps on the road liksom, men i slutändan kommer det ju bli bra.
Mm.
Det blir ju alltid det på ett eller annat sätt. Och jag vet att ni hjälper jättemånga genom att vara med här.
Hoppas det.
Det gör ni. Hörrni, 2021, det är året då det händer.
Yes.
Ja, eller hur?
Ja. Stort tack för idag.
Tack
själv.
Silla.
Hej då.
Tack, hej då.
Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.